Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Idag har jag min efterlängtade gäst hos mig. Han är entreprenör, konditor och tv-personlighet. Välkommen hit, snygga Roy Fares.
Ja, men tack snälla Martina. Vad roligt att få vara här.
Äntligen!
Ja, men äntligen. Vi har försökt att få till det här några gånger, men nu är jag här.
Vänta då, jag har försökt att få till det.
Så här divig.
Nej, det tror jag inte. Jag tror att du har väldigt mycket att göra faktiskt.
Ja, nej, men sen är det så här att bara få in saker och ting, och man vill ändå att det ska klaffa och ha någonting också att prata om. Och sen har det varit en rätt stressig period med allt som har varit.
Det förstår jag. Jag kan tänka mig att du har också supermånga bollar i luften.
Ja, det blir ju det. Och sen... Alltså jag har ändå gått ifrån att ha frilansat mycket till att helt plötsligt ha 60 fastanställda liksom och två företag, och det är klart att det tar tid.
På hur lång tid?
På 2,5 år.
Fantastiskt. Mm. Jag har ju haft dina kusiner, både Fares Fares och
Josef
Fares. Det är tack för att du fyller i. Och så nu du. Ni har verkligen satt er familj på svenska kartan.
Ja, men det är lite roligt, för jag har fått den frågan förut och jag vet inte riktigt egentligen vad det beror på. Men jag brukar säga att vi är den arabiska versionen av familjen Skarsgård. Skämt åsido då.
Nej, men vadå?
Men det är väldigt roligt.
TV, skådisar, filmregissörer.
Ja, samtidigt, det är ju alla tre det vi gör. Det är väl jobbar med någonting kreativt. Så jag vet inte om det ligger i släkten att vara kreativ. Men jag tror i grunden handlar om att i vår släkt handlar om att ta plats. Syns man inte, eller hörs man inte, så syns man inte. Och det är väl det som har grundat oss allihopa, att våga ta plats och att våga synas och höras. Så det kan ju vara en ingång till varför vi är där vi är, vissa av oss.
Jag kommer ihåg när vi träffades hos Camilla Läckberg på henne och Simons bröllop. Ja. Ni dansade en sån här libanesisk ringdans där på den här festen, och på tal om att göra någonting annorlunda på en svensk fest.
Utanför boxen.
Tänka lite fritt. Och då vet jag att jag kom fram till dig och så sa jag så här: gud vad härligt med den här ringdansen och så vidare. Och då sa du så här: vad svenskarna måste förstå, de pratar hela tiden om att du ska ta seden dit vi kommer. Men vi är deras salt och peppar.
Ja.
Kommer du ihåg det här?
Ja, men exakt. Och det är klart att någonstans... Alltså idag, jag tror att kultur och olikheter, det berikar livet. Sen är det så här, man behöver inte förstå allt. Behöver inte liksom, man kan tycka saker är konstigt, men det, var nyfiken. Nyfiken på livet. Jag menar, det är klart, dansa och hoppa runt en stång på midsommar, det är ju sjukt konstigt. Och leka små grodorna liksom. Men det gör man ju, för det är ju ändå en del av svensk kultur. Och det tycker jag är ändå rätt härligt. Och man kan skratta åt det, med samma sak åt saker som vi har i vår kultur. Så det är mycket roligare istället att bli berikad av det än att bara liksom stänga ner och så här måste vi vara.
Som du säger, tänka utanför boxen.
Ja.
Och också öppna upp och våga se förändringar, så länge det är positiva förändringar.
Ja, men exakt. Och det är... Men jag tycker alltså livet är så himla kort ibland, så att istället för att bara så här bestämma sig för att inte vara ny, jag tycker man ska vara nyfiken. Nyfiken till att se, smaka, uppleva, lära. Det är det som är härligt, det är det som är livet. Du vill ju sitta där som gammal sen och liksom tänka igenom och bara, shit vad berikat mitt liv är. Och inte bara, åh, jag har bara inte velat öppna upp för att lära mig någonting nytt.
Dels måste man ju själv vara lite mer nyfiken och ta reda på saker. Mm. Och sen så kanske vi har en bild av samhället som inte alltid stämmer. Mm. Vi får ju alltid läsa om alla brott och skjutningar. Ja. Men ingen pratar om att du på 2,5 år har 60 fast anställda.
Nej, men det är också så här, man glömmer ju också bort när man ser framgångsrika invandrare eller med utländsk bakgrund som har gjort någonting bra. Helt plötsligt glömmer man bort att man är utlänning. Men jag kom till Sverige för värre nu, 1990. Exakt som många andra gör idag. Alltså det tar tid att komma in i samhället, att bli integrerad, att kanske hitta liksom vad man vill göra. Och nu i vårt fall, jag hade ju tur, vi kom ju liksom, vi flyttade till ett område där det bodde mycket svenskar. Så jag kom ju i kontakt direkt med den svenska kulturen. Och det är klart att det har ju påverkat mig framåt. Och det är det jag menar här idag. Det är klart att det blir ingen utveckling i samhället om inte man får möta kanske någon som är helt annorlunda. Hamnar man i områden där det inte finns hopp, där ingen pratar svenska, där arabiskan är första språket eller vilket språk det är, ja, men hur ska man bryta sig loss? Det är det jag menar, och det är därför vi måste blanda oss upp oss mycket mer. Det går inte bara att leva efter segregerade samhällen och bara säga, ja, det är hopplöst där. Nej, men det är inte. Det finns människor i de områdena som säkert också vill bryta sig loss, men de vet inte hur de ska göra. Och nyckeln är ju liksom vilket umgänge man hamnar i. Vi påverkas ju allihopa efter vårt umgänge. Umgås jag bara med människor som hela tiden ser livet som hopplöst, då kommer jag till slut bli som dem. Umgås jag med folk som har drömmar, visioner, då kommer jag själv bli som dem. Och det är ju det. Så att umgänget, och det blir ju liksom också där omkring man bor.
Berätta om din uppväxt och din bakgrund.
Ja, men jag är född i Libanon, i Beirut 1984. Och jag har två äldre bröder, Joy och Fadi. Sen är min mamma och pappa. Och vi kom ju till Sverige 1990. Och då var jag 6 år gammal. Vi flyttade direkt till Örebro. Och det är där jag är uppvuxen. Och vi har väl aldrig flytt på ett så sätt. Eftersom vi var den sista familjen som ville lämna överhuvudtaget. Mamma och pappa ville definitivt inte lämna Libanon. Och det förstår jag liksom. De hade sitt liv, sitt umgänge. Tittar jag på bilder när de var liksom unga. Ett fantastiskt liv. Mycket fest och mycket umgänge och mat och familj och släkt. Och åka till stränder. Och, men du vet, och att bara lämna det. Bara att ta det steget. Att välja så här. Det är ju inte som att komma till någonting snarlikt. Det är ju verkligen svart och vitt. Det är två helt olika. Så att vi kom hit 1990 och... Ja, jag har väl vuxit upp i en rätt normal familj skulle jag vilja säga. Pappa som är hård men ändå inte hård. Mamma är mer mjuk och varm person och sådär. Men,
typiskt mellanöstern familj.
Ja, men exakt. Sen så började jag plugga där. Eller när jag skulle börja gymnasiet och sånt. Så då valde jag livsmedelsprogrammet. Jag skulle bli bagare. Och min pappa var... Va? Varför ska du bli bagare? Det är bara idioter som blir bagare. Här har jag kommit till Sverige och du vill bli bagare. Ja, du vet, det var ju, han fattade ingenting. Men för mig har det alltid varit så här. Jag har någonstans gillat att vara kreativ, att få jobba med händerna. Sen det är klart att jag har haft ambitioner om att göra någonting mer utav det. Men att förklara det för honom, det är ju inte på papper liksom. Det är inte, jag är ingen akademiker eller ingenjör eller något sånt där. Men
hur kommer du fram till att du vill bli bagare?
Men alltså mat är ju en stor del i vår kultur och jag har alltid varit med i köket när mamma lagar mat eller bakat eller, och det är alltid där vi samlas kring maten. Alltså mat är det viktigaste vi har i vår kultur. Det är liksom, det spelar ingen roll när vi ses, så äts det hela tiden någonting. Men du kan aldrig bara komma till någon och dricka en kaffe. Det är liksom, det är mat och det är frukt och det är nötter och det är sötsaker. Alltså det är hela tiden. Så att någonstans har man vuxit upp med det här. Och helt ärligt så visste jag inte heller vad jag ville bli. Och jag visste att jag inte, alltså jag är ingen pluggis eller då var jag också rätt sprallig av mig som ungdom och jag bara kände så här, men sitta och plugga och plugga och plugga. Och jag älskade ju söt saker, så jag var, men schysst ändå få äta så mycket vinerbröd som jag vill i gymnasiet. Så det var lite lockbetet in. Och, men sen är det en passion som har vuxit och jag älskar det jag gör. Och just också att någonstans hade en plan att jag ville göra någonting mer av det. Men sen att det skulle bli så här, det kanske inte jag hade riktigt planerat.
Du säger att dina föräldrar inte ville komma till Sverige. Det var 90-tal, det var fortfarande väldigt ostadigt i Libanon. Kriget bröt ju ut 75 tror jag.
Ja, och sen så igen vid 84 typ. Exakt. När jag föddes liksom.
Hela tiden, det har ju brutit ut var då 10 ja. År kanske. Eller
men det var inget konstigt det här. Helt plötsligt så gick sirenerna igång. Så mamma plockade oss barn och sen ner i källar. Alltså det finns ju så här skyddskällaområden.
Skyddsrum.
Ner där sitter massor med familjer, grannar. Någon har plockat med sig vatten, någon bröd, någon det. Sitter man och så har man tända ljus.
Vad en härlig gemenskap. Ja, men,
alltså tänk ändå på den tiden, det fanns ju ingenting. Inget så här iPads, inga iPhones, inget internet. Du bara satt. Satt och glodde på ett ljus. Liksom, och det är ibland.
Och varför ville de inte då sticka därifrån med tanke på att det var mycket sirener och krig och elände?
Ja, men jag tror ändå man lever på hoppet. Alltså det är svårt, tänk själv om det här skulle utspelas i Sverige. Och så ska du göra ett så stort beslut att verkligen så här lämna allting. Det är inte så heller att man får med sig möbler. Det enda vi hade med oss, det är liksom kort.
Och vad var det som fick dem att lämna det?
Ja, men de andra bodde ju här redan. Och mormor och morfar, eller farfar och farmor bodde här. Och min farfar dog i cancer. Så pappa var här på begravningen. Och såg väl liksom att ja, men alla är ju samlade här. Farbröder, faster, kusiner. Vi hade inte så mycket folk kvar. Och då kände han väl att ja, här är ändå en tryggare vardag för oss. Men ja, och då bestämde vi oss att. Men jag minns så väl hur när pappa var borta, då var vi bara med mamma liksom, hur vi skickade så här kassettband till varann. Vi satt och spelade in kassettband så här, hej pappa, hur mår du? Och sen då hade vi lite tyst så att han kunde svara. Och sen så skickade vi fram och tillbaka. Och jag minns det så väl när vi fick de här kassettbanden från Sverige. Och så satt jag, mamma och mina två äldre bröder och bara så här, lyssnade och bara, det var, ja. Det var häftigt.
Nostalgitripp tillbaka. Och så kommer du till Sverige, så växer du upp där, så känner du att du vill bli bagare och du börjar på gymnasiet. Visste du om då när du gick på gymnasiet att du var homosexuell? Eller
ja,
tänkte du inte på det då?
Nej, men då tror jag inte. Jo, men det visste man väl, men man levde i någon slags förnekelse också på det.
Jag på grund av din kultur och religion?
Utan jag visste bara inte. Så här, är jag det? Är jag inte det? Är det någonting jag har fått för mig? Eller jag
hade, du bara, eller något jag inte har fått för mig?
Nej, men jag, alltså, jag dejtade tjejer också. Jag hade tjejer. Liksom.
Ja, du är så jävla snygg, så ja, det kan jag förstå.
Nej, men så att det var, jag tror jag var rätt förvirrad i liksom, mig själv generellt. Men det kom ju mycket mer sen när jag märkte att jag började liksom mycket ljuga om mitt liv, vad jag gjorde, vem jag hängde med. Alltså hela mitt liv ett tag var ju bara en påhitt. I alla fall för mina föräldrar, för mina släktingar, för mina kusiner, alltså familj, syskon, allting. Bara ljög och ljög och ljög hela tiden vem jag hängde med och vad jag gjorde med. Alltså.
Vad sa du att du gjorde då?
Nej, men jag till exempel, jag hade ju ett förhållande i USA i nästan 3 års tid. Och bara ljög om att jag hälsade på kompisar. Och till slut liksom, allt var en lugn. Och jag bara kände så här, varje gång jag kom hem och min mamma kramade med mig och sa att hon älskade mig mest av allt, så kände jag bara så här, gör hon verkligen det? Ja, alltså, men hon vet ju egentligen inte vem jag är. Och det var där jag började mer och mer liksom så här. Jag har ju aldrig varit en människa som gillar att ljuga eller hitta på grejer, utan jag försöker vara rätt så ärlig.
Och hur gammal var du då?
Ja, men det här var nog runt Det här var i och för sig lite senare, men däremellan hade jag tävlat SM Unga Bagare och EM Unga Bagare som ledde mig fram då till att jag fick flytta till Stockholm och jobba här. Och det var väl i Stockholmstiden som när man, jag bröt mig loss ifrån Örebro liksom, där jag någonstans kände mig lite kvävd. Helt plötsligt kom jag till Stockholm och här var wow, ingen kände mig. Jag kunde vara mig själv, det var mycket mer accepterat. Och då är det klart att hela den delen hos mig som person utvecklades mycket mer också. Och man får en helt annan självsäkerhet. Och det umgänge man hamnade med och kompisar man hittade. Så att, hur gammal var jag? Alltså jag kom ändå, jag var ändå rätt sent ute när jag berättade för mina föräldrar. Det var väl säkert en 7 år sedan nu. Och då var jag 27, 28.
Blev de förvånade?
Ja, alltså jag kommer ihåg väldigt tydligt när jag berättade. Då hade jag haft ett förhållande i USA. Och jag har ju alltid haft drömmar och visioner och jag ville verkligen till USA. Jag ville dit och jobba som konditor. Jag har fixat med papper och allting. Jag hade visum klart, allt mitt arbetsvisum och allting. Flyttade dit, också levde en lugn om att jag flyttade dit för att jobba. Så jag ljög ju om allting hela tiden. Kommer dit en vecka senare så breakar vi. Hela min värld raserar. Du vet, alla drömmar, visioner. Vad ska jag säga nu liksom? Vadå, komma hem en vecka senare? Vad ska jag berätta? Så då rasade hela min värld. Och jag minns så tydligt när min kompis plockade upp mig på Arlanda. Jag var helt förstörd. Det var oktober, eller november, värsta månaden liksom i Sverige. Grått, snöblandat regn. Och så satt jag i deras lägenhet. Han bara, jag måste gå och jobba nu. Jag bara, Och du vet, när man är så här, då var jag heartbroken. Allt har bara rasat. Jag visste inte vad jag skulle ta. Jag har ingen jobb, ingenting. Satt där på deras soffa i Norrtull. Så han bara, nej, nu får det räcka. Så då ringde jag till mina föräldrar. Eller jag ringde till min mamma. Och så berättade jag så här att, ja men typ, att jag kommer hem och lalala och lite sådär. Och sen bara, ja, du kanske inte kommer som en chock, men jag är gay. Och så hörde jag bara så här. Hon bara, ateltni på arabiska, du har dödat mig. Och sen klick, la hon på luren. Och här satt jag 5 minuter innan och tänkte så här, kan någonting bli värre?
Nej, vad tråkigt.
Så ja, det var så det skedde.
Och vad hände efter det telefonsamtalet?
Nej, men sen så tänkte jag ändå så här, men jag vill ändå ge dem tid att liksom bearbeta det. Jag har aldrig varit en sån här som tycker folk är dumma i huvudet bara för att de inte fattar. Utan jag har alltid tänkt så här. Josef sa en gång till mig att man kan bara tycka synd om de människorna för att de inte vet tillräckligt. Och det, någonstans stämmer ju det också. Allt handlar ju om att förklara, utbilda, berätta. Det är så otroligt främmande för dem. Men det gick väl kanske 2 veckor och sen så ringde mamma mig igen. Och
du hade inte dödat henne.
Men samtidigt, alltså, jag förstår ju liksom, lika mycket som min värld rasade med alla drömmar jag hade om USA, så rasade ju hennes värld. Om, nu är jag ju hennes favoritson.
Men
du vet, det här stora bröllopet och barnbarn. Alltså det är klart att det är en dröm för henne. Och någonstans så förstod jag vad hon menade och jag vet inte, jag kanske hade känt likadant. Men jag tycker ändå det är stort att hon återkom. Och sen, vi hade ju någon slags utbildning, kom in, så jag. Jag bara, fråga vad du vill. Nej men alltså bara, alltså det kan vara bara så här.
Du bara, din ärliga son är tillbaka.
Ja men liksom, fråga vad du vill. Jag vill bara att liksom hon ska förstå att det liksom, jag kommer inte förändras. Jag kommer inte ändras. Det är inte så att jag kommer bli en tjej. Eller att jag är fortfarande den jag är. Men att jag kanske inte kommer leva ihop med en kvinna.
Och när hon ringde dig efter 2 veckor, vad sa hon?
Nej, men det var ju mycket gråt och det var mycket. Alltså, min mamma är ju en väldigt känslofylld person. Liksom.
Också mellan oss.
Ja, otroligt dramatisk. Men hon är också en fantastisk, nej men alltså fantastisk kvinna och alltså en riktig kämpe och inspiratör liksom på många sätt. Och
Men sa inte dig, vad ska folk säga nu?
Jo, men det är klart, det var ju mycket så här, vad ska folk säga? Fast du vet, så här, samtidigt, jag skiter i vad folk ska säga. För mig, folk kommer snacka om dig oavsett vad du än gör, hur du än gör, och det spelar ingen roll. Du kommer aldrig vara perfekt för folk. Så för mig är det viktigaste det att min familjerelation är fin, att vi inom det här huset kan prata med varandra, vi respekterar varandra, vi älskar varandra, no matter what liksom. Och det var det viktigaste för mig.
Och din pappa och dina bröder då?
Ja, men min bror var ju också så, vad ska den säga, vad ska jag vara med? Jag skiter fullständigt i vad de ska säga. Det är inte de som lever mitt liv. Och det är också så här, jag har levt nu i några år där jag bara ljuger och ljuger och ljuger och ljuger om mitt liv. Jag är klar med det. Det är så här, det får bära eller brista, och det var lite den inställningen jag hade. Som jag sa till mamma, ni väljer. Antingen följer ni med i mitt liv och är inkluderad och respekterar det, eller så gör ni ett val. Men jag kommer inte göra något annat val. Så jag gav dem liksom options.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Men nu vill jag tillbaka till gymnasiet här, förstår du? För du berättade om att du hade vunnit massa tävlingar.
Mm. Ja, men exakt. Så jag gjorde ju livsmedelsprogrammet. Sen så tog jag studenten. Ja, men efter gymnasiet så gjorde jag lumpen. Som militärpolis och beriden högvakt. Då man rider bland annat den här kortegen och upp till slottet. Men ibland så står man också post då på Drottningholms slott där kungafamiljen bor. Och då stod jag vid en post som har ett avspärrat område. Och jag stod där och så ser jag helt plötsligt, det var liksom väldigt grått och disigt. Så ser jag någonstans ändå en dam som går runt i kappa och jag vet inte om det var en krycka eller käpp eller något. Och sen en stor pälsmuss och solglasögon. Och jag kunde riktigt inte se vem det var. Tänkte jag, men personen oavsett vad måste jag någonstans ändå säga att den är innanför det förbjudna området. Så går jag fram och så säger jag, ursäkta damen, du är tyvärr innanför det förbjudna området. Så hon av sig glasögonen och bara, jag bor här. Och då var det drottning Silvia. Och alltså, du ska ha sett mitt ansikte liksom. Jag ville bara gräva ner mig under jorden, aldrig mer komma. Hon måste ju bara tänkt att jag inte kände igen henne. Men ja.
Du bara, förlåt, jag är invandrare.
Ja, förlåt, jag har inte varit i Sverige jättelänge. Men det var bara en sån här grej jag aldrig glömmer. Men efter det, då flyttade jag till Göteborg och började plugga påbyggnadsutbildning. Alla hantverksyrken, och kan man ju ta gesällbrev heter det. Typ om man är frisör eller om man håller på med smycken eller vad som. Och då är det ett år där, och då pluggade jag och då tog jag gesällbrev. Samtidigt tävlade jag SM för unga bagare och EM för SM som jag vann. Svenska mästerskapen för unga bagare. Och sen då fick jag representera Sverige i EM och där kom jag trea. Och efter det då fick jag jobb i Stockholm på Tussebageriet. Det var mitt första jobb. Så 2005 fick jag ju då jobb på Tussebageriet och där jobbade jag till 2008. Under den här tiden så var det ju också mycket om, jag höll på att liksom utveckla mig själv som person och vem jag är. Och bara kände så här, gud, nu har jag jobbat här i 3 år. Är det här livet? Så jag kommer ihåg, jag tog ett sabbatsperiod och åkte till Australien. Och så var jag där lite och gjorde ingenting egentligen. Kom hem, jobbade lite. Och i samma veva hade jag mitt förhållande i USA. Och det var då liksom Vi höll på fram och tillbaka i 3 års tid. Och i samma veva vann jag årets konditor. Och då hade jag också det här förhållandet i USA. Så att mitt egentligen min den här hypen och att jag hade var på god kväll och tidningar och att jag hade vunnit årets konditor. Så då gör jag flytten till USA. Så att det var ju, jag kommer så mycket ihåg, liksom, Gourmet-tidningen Gourmet hade gjort ett 12-sidigt reportage om min satsning i USA som kommer ut. Samtidigt som jag kommer hem igen. Så det var så här riktigt fail.
Vad hände där? Gjorde han slut med dig?
Ja.
Bara på Inge...
Nej, men jag träffat någon annan.
Åh, jag herregud.
Bara, can't be better. Precis.
Nej, du bara, okej. Okay,
men vet du, jag tror så här, saker och ting händer i livet för att få oss ibland att vakna till. Och jag tror mycket av det där förhållandet var ett sätt för mig att fly. Fly från min vardag, fly från min verklighet, fly till någonting helt annat. Istället för att ta tag i mig själv, hur jag mår, vad jag vill. Att våga lita på mig själv, stå på egna ben. Att kunna göra det själv liksom. Att jag inte behöver någon annan. Och det var väl då liksom när det här hände 2012 eller sådär. Att jag verkligen så här bestämde mig att, vet du vad, nu räcker det.
Men det här förhållandet i USA, det var ju 2012.
Exakt, och sen hade jag ju varit årets konditor till 2011. Så ungefär 1,5 år senare, då flyttade jag.
Vad gjorde du då? Du jobbade inte på Tösses då 2011? Nej. Vad gjorde du då?
Nej, men då frilansade jag mycket. Och det var då jag jobbade på God kväll och frilansade. Jag fick ju bokkontrakt med Bonnier. Så då gjorde jag också min första kokbok där. Så att det blev ju väldigt mycket frilansjobb. Åka på mässor, synas här och lite där och...
Du har ju ändå varit i hot stuff hela tiden så att säga.
Jag försöker ändå tänka hela tiden att utmana mig själv och gå framåt och utveckla mig. Men man kan säga egentligen sen när jag kom tillbaka från USA och allt det där sket sig så bestämde jag mig bara att nej, men jag vill öppna eget och hur ska jag göra det? Liksom, hur ska jag kunna ta mig dit? Och jag ville göra fler kokböcker. Och jag bestämde liksom att...
Hur gick första kokboken?
Ja, men den gick faktiskt väldigt bra.
Va, hur många exemplar sålde den i?
Jag tror 20 eller 15, något sånt. Min andra bok, United States of Cakes, är ju min största bok. Och den är lite rolig för att det är också den bok jag gjorde när jag mådde som sämst. För att jag hade ju ett bokkontrakt redan med Bonnier. Och när jag flyttade till USA så skulle jag göra boken där också. Men eftersom vi gjorde slut... Så hade jag helt plötsligt ingen plats att göra den där boken. Så jag kommer ihåg så väl att jag var tvungen att verkligen så här, ja, bara bestämma mig. Jag åkte tillbaka till LA en månad senare och gjorde den här boken. Och sen så, det var ju en jobbig tid liksom. Men sen blev det, hela den här jobbiga perioden någonting som blev så bra. Boken blev sen ett program på Kanal 5. Det är min bäst säljande bok. Den kom ut i 4 länder, bland annat USA, Holland, Tyskland och Norge.
Wow.
Så att det är lite roligt så att mitt i en livskris så blir...
Så föds kreationen.
För... Jo, men så den här United States of Cake-boken för mig, den är... Jag kommer ihåg att det var bara så här, sorg och hämnd. Jag gjorde, det är en ren hämndbok.
Har du snackat med den där killen än?
Jo, men nu har vi har haft kontakt. Med, och det är liksom så här, shit happens. Och jag menar, jag är inte så här, mitt liv är så mycket bättre just nu. Och jag är på en bättre plats.
Det är det som är roligt
plats.
Ju. Ja. Det är det som är kul. Du kan sen bara, är vi inte bästa kompisar liksom.
Men jag tycker ändå så här, åker jag till LA så vore det ju jäkligt konstigt att inte kunna säga hej till någon man ändå har haft ett umgänge med i 3 år liksom.
Såklart.
Så att...
Lär dig livets stora gåta, älska, glömma och förlåta.
Ja, men lite igen. Det blir mycket enklare. Så jävla jobbigt att bara vara arg hela tiden.
Både Josef Fares och Fares Fares som har varit här är ju kusiner till dig. Hur är er relation?
Jag skulle nog säga att vår relation är mycket mer nu än kanske. För att det är ändå lite åldersskillnad. Fares är betydligt äldre än mig och sen kommer Josef. Men jag tycker ändå här i Stockholm nu när vi har flyttat hit så har vi hittat en mer connection till varandra. Och det är ju väldigt roligt. Sen är ju Fares ute och reser hela tiden men nu har han ju fått barn så nu är han ju mer hemma. Men Josef klickar jag mycket mer med för att han är ju riktigt störd alltså.
Jag har haft Josef, han är så härlig och han har så bra självförtroende och det förstår jag att han har, det gått väldigt bra för honom.
Nej, men Josef är ju en väldigt varm person, verkligen ett hjärta av guld, alltid när man är hos honom. Han är väldigt välkomnande, inbjudande, rolig, bjuder på sig själv. Det jag tycker är skönt med Josef, det är så här, han skiter fullständigt i vad någon säger, vad någon tycker. Om han går på någon gala och han inte har klätt upp sig och någon tycker det är fult, ja, so what. Och det är rätt skönt liksom.
Befriande.
Ja, befriande, alltså, han, bara så här, han påverkas inte av någonting sådär. Han gör sin grej.
Vad härligt. Det är härligt att kunna ha en nära relation med sin egen,
ja, men verkligen,
sin familj och sådär. Sen har du har ju tv-program, du har vunnit årets konditor, du har vunnit SM, kommit tre EM, du har skrivit, gjort massa bakböcker. Vad har du inte gjort, tänkte jag säga. Och sen så öppnar du ett bageri.
Mm.
För hur många år sedan då?
Ja, men Mr Cake öppnade jag ihop med min kompanjon Mattias, som då var min chef på Tusse. För han äger ju Tussebageriet.
Smart han är, Mattias.
Ja, eller hur? Nej, men vi har alltid haft kontakt liksom, och han varit som en slags mentor. Och sen så bestämde jag att nej, men nu vill jag göra någonting. Så då droppade jag ett litet förslag. Ska vi inte göra det här ihop? Så att 2000, när öppnade vi? 2017 i september öppnade vi första Mr Cake.
Och det kanske inte är ett bageri, det kanske är en...
Ja, men bageri, konditori, café liksom.
Och det öppnade, vad sa du, 2017
september.
Och du, så du har varit uppe i 2,5 år kan man säga. Och det går ju skitbra.
Ja, men då, vi är, alltså, det är också så här, man har ingen aning om hur saker ska gå. Och vi har ju fått en fantastisk start. Och det är alltid, alltså, det är lätt att få, jag brukar säga, det är lätt att få en hype. Men att få kunder att komma tillbaka, det är det som är utmaningen. Och här tycker jag ändå så att vi har ju väldigt mycket kunder som kommer tillbaka, och då någonstans som företag känner man ändå så här, okej, det är inte bara hype, det är ändå gott och det är bra och vi gör någonting bra. Så det tycker jag ändå är fantastiskt, att se så här folk komma tillbaka. Förra året, först i juni, öppnade vi upp vår första, eller den enheten i Göteborg.
Och hur går det där?
Jo, men det går bra. Det är svårt liksom. Det går aldrig att jämföra Göteborg och Stockholm, helt olika städer. Men jag minns när vi öppnade i Göteborg, alltså det, då hade vi ändå förberett oss på att det skulle komma mycket folk och så. Men alltså, under 2 månaders tid, det var helt galet. Det var, kändes som jag hade öppnat upp Liseberg. Ja, men alltså det var...
Häftigt.
Ja, men det var riktigt häftigt, och jag tycker ändå så att som företagare, att få uppleva det någon gång, att så här verkligen, shit, vilket tryck det är på det här stället. Vad är det som har gjort det liksom? Jag brukar tänka, gud, vi bakar bara kakor, det är inte liksom, men det är väldigt roligt. Och men nu har det ju lugnat sig, nu är det mycket mycket jämnare liksom. Det är inte det här.
Men du går plus i alla fall.
Ja, ja, nej, men gud, absolut, det gör det.
Känner du att från gymnasietiden och fram till nu, har det är klart det har utvecklats. Mm. Det är en dum fråga kanske, men jag tänker ändå senaste åren. Känner du att du har utvecklats, eller har du blivit mycket mer affärsman och entreprenör och låter andra baka?
Ja, men exakt. Men grejen är att jag kommer ihåg, jag sa till mig själv så tydligt, när jag är 35, då kommer jag nog vara i esset i mitt liv. Alltså SM menar att så här, jag kommer vara i stadie där jag mår bra, jag är trygg i vad jag gör, jag vet vad jag vill göra. Och idag på det sättet, alltså det är klart att jag älskar att baka, men jag älskar lika mycket att vara företagare, att driva företag, att utveckla företaget, hur kan vi liksom gå framåt. Så att hela entreprenörskapsdelen tycker jag är fantastiskt kul och utvecklande och lärorik.
Du har ju gått på 2 år. Från att inte ha en enda anställd till att ha 60 anställda. Mm. Är det bara dina recept de bakar?
Alltså i början var ju mycket mitt liksom koncept och mycket saker jag hade gjort i mina böcker. Men idag vi har ju en av de bästa konditorerna som jobbar hos mig, både i Göteborg och i Stockholm. Och det är det som är härligt med att bli ett företag, att man kan sitta tillsammans och planera fram nya produkter och smaker. Så att jag skulle inte vilja ge mig själv credden, absolut inte. Utan nu är vi ett team, ett creative team som sitter ner och planerar liksom för våren, för julen, för påsken, för olika tillfällen. Och det tycker jag, det är det som är det roliga med att driva bolag. Och jag tycker ju, även om det kanske Mr. Cake är mycket kring mig, så tycker jag ändå det är viktigt att ge plats till att andra också får utvecklas. Att man får känna att man är en del utav det. Mr. Cake vill jag ska vara liksom en kreativ, utvecklande plats där alla känner att man tillför någonting.
De är en del av familjen.
Ja, men lite.
Men när ni sitter och skriver recept, mm, så tänker jag så här. Du vet själv, skulle jag baka något, då skulle jag verkligen behöva den enklaste...
Kladdkakan.
Är det det enklaste?
Ja, alltså jag har ju svårt att tro att man kan misslyckas med det. Men
alltså, jag vet inte ens vad ett kryddmått är.
Nej, och vi bakar ju aldrig kryddmått eller deciliter eller i matskedar. Vi använder ju bara gram. Och det gör ju vi också för att, alltså, oftast är det ibland så här, du ska ha 5000 gram, 5 kilo socker. Du kan ju inte stå liksom med decilitermått. Så att vi jobbar alltid med gram. Och gram gör ju också att du får mycket jämnare resultat. Decilitermått kan ju ibland vara lite fyllt eller inte. Eller, så det är klart att bakning är ju mycket kemi. Det gör ju skillnad.
Jag förstår att ni gör det i gram och att, mm, det blir mer jämnt. Men hur får man till en god bulle?
Ja, men sen sitter ju inte
har vi... Har du utgått från andra recept då?
Men det är klart att man har ju mycket grundrecept. Och jag menar så här, det är ingen som i grunden egentligen sitter och skriver recept från början. Allt finns. Men det handlar om att utveckla recepten. Utveckla dem, förbättra, byta ut, fixa och dona. Så det kan man göra. Men det är ju inte så att vi börjar så här. Nu ska vi göra en bulldeg. Vi behöver vatten. Vi behöver kardemumma så här mycket. Alltså då utgår man ju oftast från ett grundrecept. Och se här, kan man byta, kan man förbättra eller så.
Kan man lägga till andra ingredienser?
Absolut. Men det går inte, lägger du till någonting så måste du lägga till någonting annat beroende på vad du lägger till. Jag menar så, det är klart du kan lägga till kryddor och så. Men sen är det ju också så här, många kryddor, lägger du för mycket kryddor, då påverkar ju det jäsningen. För att då blir degen mycket tyngre. Alltså det är så otroligt mycket kemi med bakning och det är det jag tror många därför tycker att det är svårt. Alltså matlagning, det är ändå, i slutändan går det att äta någonting. Men med bakning så kan det ju bara bli pannkaka också.
Hur ser ditt liv ut om 5 år? För så tänker man säkert. Jag ser ju hur du är som person. Om 5 år kommer jag stå där, då kommer jag ha min våning, då kommer jag ha mitt business, då kommer jag det. Mm. Och nu när du har uppfyllt de här sakerna, du har varit med i tv, du har fixat våning, du har vunnit SM.
Jag menar så om 5 år, det är ju att försöka liksom...
Barn, familj?
Ja, men jag har väl släppt bomben lite hemma att när jag är 40 kanske jag skulle vilja ha barn. Men sen är det ju inte bara att skaffa barn. Man måste vara realistisk också. Det är ju inte en liten docka som är roligt för stunden. Utan det är verkligen något du signar upp för lifetime. Men jag älskar barn och jag har fantastiska syskonbarn som känns som mina barn. Så att, men det har jag haft som tanke, men det är ingenting jag riktigt har bestämt än. Men annars jobbmässigt, fortsätta jobba med det jag älskar att göra och utveckla Mr. Cake. Jag vill se hur långt tillsammans då med Mattias, hur långt Mr. Cake kan gå. Vart kan vi ta det? Vart kan vi inte ta det? Vi har stora drömmar, stora visioner men också mer realistiska visioner. Och det tror jag någonstans är viktigt att kunna sätta upp för då. Man måste våga drömma. Sen vill jag inte bli Starbucks eller Espresso House. Men hur stort kan jag göra det? Fast ändå behålla kvaliteten. Och få folk att tycka ändå det är härligt att komma dit.
Vem kom på namnet? Genialiskt så jag säga.
Ja, men Mr. Cakes, det är faktiskt tillsammans. Vi satt och spånade. Och jag ville i alla fall inte att det skulle vara något svenskt. Utan mer internationellt, något som sätter sig på huvudet. Sen bara, våra initialer. MR, Mattias Roy. Och vad är det vi ska göra är cake. Och vi är ju typ Mr. Så då blev det ju Mr. Cake.
Wow,
men egentligen coolt. Är det ju MR Cake. Men många säger det är ju Mr. Cake.
Ja, jag har ju hört det som Mr. Ja. Cake. Och har du förhållande idag eller är du singel?
Nej, men jag har haft ett förhållande i 6 år.
Ja, jag är inte så påläst.
Nej, men jag har haft ett förhållande i 6 år och ja, bor ihop. Men också en person som gör någonting helt annat. Jobbar inom investeringar och fintech och så.
Så att ni, han kommer bara äta dina goda kakor.
Ja, för han får, alltså jag är ju sämst hemma. Alla tror ju att liksom den som lever med mig har lyx. Men nej, jag bakar aldrig hemma.
Nej,
inte för, längre.
Det förstår jag.
Nej, jag
man vill ju lämna
för...
jobbet på jobbet så att säga.
Ja, men även om jag älskar det så är det liksom så här, det är lika viktigt att ta paus ifrån det också.
Så är det någon du vill skaffa familj med så är det din pojkvän såklart.
Ja, och vill han inte det så skaffar jag det ändå så får han bara acceptera läget. Ja, men det är också såna här grejer som man ibland ställer sig. Jaha, om inte ens partner vill ha barn. Ja, vad gör man då? Vad är viktigast i livet? Är det att jag får igenom det vad jag vill genom livet? Eller att, alltså det är någonstans en sån fråga.
Du är en familjepojke, det känner jag ju och hör och ser och allt det där. Så att jag förstår att du vill ha barn. Tack för att du kom hit.
Tack snälla.
Roy. Det var så trevligt att ha dig här.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.